السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا. Vi har idag ett viktigt ämne framför oss. Vi kommer tala om Koranen och dess höga status. Denna välsignade bok som varje muslim håller kärt. Denna bok som är Kalamullah, det är Allahs tal. Den sista uppenbarelsen Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till den sista profeten, till det sista samfundet. En bok som innehåller ljus och vägledning för mänskligheten. Den här boken särskiljer sig från resten av böcker. Den här boken står över alla andra böcker och allt annat tal. Och som vissa av de lärda från förr sa, att överlägsenheten av Koranen över resten av tal är som överlägsenheten av Allah över sin skapelse. Men vill ni förstå er på hur mäktig den här boken är, så är det som en jämförelse mellan vårat tal och det vi skriver och det gör. Och Allahs tal är som jämförelse mellan Allah och skapelsen. För att Koranen är Allahs tal. Och vi är Allahs skapelse. Och Allahs tal liknar inte någonting. Så som hans egenskaper inte liknar någonting. Laysa kamithlihi shay. Så den här boken är totalt unik. Det är den vackraste och finaste boken Allah någonsin har uppenbarat. Och det är angeläget och viktigt att tala om denna bok i dessa dagar. Där man försökt att vanära denna bok genom att bränna den. Eller säga dåliga saker om den. Och då är det viktigt att vi muslimer vet hur vi ska agera. Att vi muslimer, vi ska bli arga. Vi ska ta åt oss. Det ska röra till inombords när vi ser detta ske. Och vi får inte vara likgiltiga. Och säga att det är lugnt. Man har rätt att yttra sig och så vidare. Nej, det här är fel. Och det ska inte tillåtas. När någon vanära vår bok eller vår profet eller vår religion, så tar vi åt oss. Vi blir arga. Men inte så arga att vi gör någonting Allah har förbjudit. Och vi muslimer vet att det kommer alltid att finnas fiender till islam. Allah har nämnt i Koranen att de flesta av människor hatar sanningen. De flesta av människor, inte minoritet. Majoritet av folk hatar sanningen. Och Allah nämner också att det finns i varje stad, i varje by, onda människor som planerar och agerar. Och att varje profet har fått fiender från shayatin al-insi wal-jinn, från de mänskliga demoniska jinnerna som motarbetar sanningen. Och att det kommer finnas folk som motarbetar sanningen alltid. Och de är inte nöjda tills den dagen vi lämnar vår religion. Så man ska inte förvånas att det finns fiender till islam. Man ska inte förvånas att det finns hatare. Man ska inte förvånas att det finns folk som säger dåliga saker. Utan det här är någonting man ska veta att det finns. Men dessa människor, hur ska vi förhålla oss till dem? Vi som muslimer ska veta först och främst att ingen kan skada Allah. Ingen kan skada Allahs tal. Allahs tal är bevarat, Allahs tal är skyddat. Och den här personen skadar ingen annan än sig själv. Och som araberna säger i ett ordspråk, att vad la yadurru sahab nab'u al-kilab. Att hundarnas skäll kommer inte skada molnen. När det regnar så blir hundarna arga och börjar skälla på molnen. Kommer de skada molnen av att skälla? Kommer molnen att sluta regna av att hundarna skäller? Nej. Och samma sak här, alhamdulillah, islams ljus sprids. Islam växer som aldrig förr. Och det här gillar inte dessa shayatin. Så de försöker att höja rösten mot islam. Men deras röst kommer inte dämpa eller stoppa spridandet av islam, utan snarare motsatsen. Islam bara växer. Wallahi, vi har aldrig sett islam växa så mycket som i dessa dagar. Vi har aldrig sett så mycket folk gå in i islam som i dessa dagar. Det är någonting som är ajib. Folk dagligen accepterar islam. Alhamdulillah. Så de försöker att blåsa ut Allahs ljus, men Allah kommer bara att fullborda sitt ljus. Dessa människor skadar bara sig själva. Wallahi, han bränner hans vägledning Hans frikort till paradiset bränner han upp. Hans väg till lycka bränner han upp. Och skadar bara sig själv i slutändan. Så hur ska vi muslimer agera inför sådant dåligt beteende? Jo, vi muslimer ska först och främst, som jag sa, veta att alhamdulillah, islam kommer att bestå. Islam kommer att dominera. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Islam kommer att gå in i varenda hem, kommer att spridas från öst till väst. Och islams budskap kommer att nå så långt som solen har nått, som det nämndes i hadithen. Så alhamdulillah, islam och det goda slutet är för de troende i det kommande livet också. Förstår ni? Inte bara detta liv, utan i det kommande livet. Och vi muslimer vet också att det här är där al-ibtilah, i hemmet av prövning. Vi kommer att se, vi kommer att höra mycket saker som vi ogillar. Men det viktigaste när det kommer till hur vi muslimer ska hantera dessa kriser, när det kommer till Koranen, är att vi muslimer först och främst, vi måste gå tillbaka till att upphöja ära Koranen så som den bör äras. Vi kan ju inte kräva av andra att de ska göra det om vi själva inte gör det. Så det viktigaste är att vi själva, yani, gör det Allah vill att vi ska göra. Vi ärar Koranen. Och hur gör vi det? Först och främst genom att läsa den. Ta åt oss dess budskap. Lyssna på den. Försöka begrunda dess budskap, dess förståelse, dess innebörd. Och sen också praktisera dess budskap. Inte bara läsa den och memorera, utan också leva efter Koranen. Vilket är själva syftet med varför den uppenbarades. Och sen när vi lever efter Koranen, vi förstår oss på den, att vi också försöker sprida dess budskap till andra. Sprida det här ljuset i dunjas mörker till andra människor. Så det här är det som åligger oss. Det är så vi ärar Koranen. Det är så vi försvarar Koranen, genom att först och främst själva leva efter Koranen. Och sen, självklart, gör man det man kan genom att skriva insändare, höra av sig kanske till folk som sitter i politisk makt, att de försöker påverka så att det här förbjuds, det blir olagligt, att det här inte ska kunna repeteras. Och det är väldigt bra nu också att det finns internationell påtryck på Sverige, att man försöker stoppa sådana här aktioner som avser att skada och störa muslimer, inshallah och ta'ala. Så vi hoppas att det blir förändring. Och man försöker så gott man kan med det man kan, de medel man har, att påverka. Sociala medier, man kan också sprida Koranens budskap, Koranvideos. Mashallah, det var någon affärsman, han ville trycka 10 000 Koran och dela ut. Alhamdulillah, det finns sådana här, mashallah, folk, eldsjälar som gör det de kan. Sprida goda lektioner om Koranen, Koranens dygd och förträfflighet och så vidare. Så man gör det man kan för att försvara religionen och försvara Koranen. Och vi tänkte idag tala om några av Koranens dygder, förträffligheter och dess höga status. Och det här är ett ämne som är svårt att täcka på en lektion. Och inte bara svårt, det är faktiskt omöjligt. För Koranens dygder och förträffligheter, ja, det finns det ingen gräns på. Men Allahs vackra egenskaper är oändliga. Han är över allt vad man kan föreställa sig. Så därför är det också omöjligt att, ja, ni tala fullt ut om detta ämne. Och verkligen nämna Koranens höga status, ja, ni med alla dess vinklar, det är helt omöjligt. Men vi försöker. Vi nämner några av de, ja, ni unika egenskaper och vackra egenskaper Allah har beskrivit Koranen med i Koranen. Och i sunna. Och från sahabas uttalanden. Den här boken, den är källan till våran ära. Allah Azza wa Jalla upphöjer människor med Koranen. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah säger att han höjer de av er i nivåer som har tro och som har kunskap. Människan upphöjs med kunskap och med tro. Och ingen kunskap är högre än kunskapen om Koranen. Det är källan och grunden till all kunskap. Och profeten alaihi salatu wassalam sa också att Allah kommer att höja ett folk med denna bok och han kommer att sänka ett annat folk. Och det här sa han i samband med att Umar radiallahu anhu, när han var khalifa, så var ju han i Medina och hade en guvernör i Mekka. Så han gick för att träffa guvernören i Mekka, utanför Mekka. Och då frågar Umar, vem har du satt som ansvarig över Mekka? Och då så säger han Ibn Abza, maulahum, slaven Ibn Abi Abza. Så Umar säger i förvåning, har du satt en slav att styra över Mekka? Och då så säger den här guvernören att han är alim bi kitabillah. Han kan Allahs bok och han kan en faraid, han kan bestämma sina och reglerna kring islam. Och då säger Umar radiyallahu anhu, profeten har talat sanning, alihi salatu salam. Allah kommer att upphöja ett folk med denna bok och han kommer att sänka ett annat folk. Så Allah upphöjde denna man från att ha varit slav till att bli guvernör över Mekka. Och vem är det han sänker? De som vänder Koranen ryggen. Så Allah ärar folk med Koranen i detta liv. Upphöjer människan i nivåer med Koranen i detta liv. Och till och med i döden, när människan dör, äras han av att kunna Koranen. Finns en sahih hadith att efter slaget av Uhud så skulle man begrava martyrerna som hade stupat. Och på grund av tidsbrist eller platsbrist så var man tvungen att begrava två personer i en och samma grav. Och när man skulle lägga in martyrerna i graven så sa profeten alaihi salatu salam, vem av dem kan mest Koran? Och om man pekade på en av dem så sa han, lägg honom först. En ära honom med den bästa platsen i graven. Som död ärade profeten alaihi salatu salam den som kunde Koran. Med att han fick den noblaste och bästa platsen i Koran. I graven. Och sedan kommer Allah också att ära och upphöja människan som kan Koran på domedagen. Som det har nämnts i den autentiska hadithen att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till en person på domedagen, läs Koranen, alltså från minnet. Så som du brukade läsa Koranen i dunya. Och stig i nivåer, för din plats i paradiset är vid den sista versen du läser. Så här finner vi vad? Att Allah subhanahu wa ta'ala höjer en person i paradiset beroende på hur mycket av Koranen han kunde i detta liv. Och den här hadithen bevisar att paradisets nivåer har lika många nivåer som det finns verser i Koranen. Och kanske ännu mer. Men minst så har den lika många nivåer som det finns verser i Koranen. Och Koranen har mer än 6000 verser. Och det betyder vad? Att för varje ayah som du memorerar kommer Allah att upphöja dig en nivå i Jannah. Och när vi säger en nivå, det är inte ett trappsteg, utan det är som mellan himmel och jord. Som att kolla upp på en avlägsen stjärna i himlen. Det är en nivå. Och i vissa hadither 500 år mellan varje nivå i Jannah. Subhanallah. Så den som kan mycket Koran kommer att hamna högt. Och den som kan hela Koranen kommer att hamna högst upp i Jannah. Subhanallah. Så tänk er hur enkelt det är att stiga i paradisets nivåer. Du lär dig kul hu allahu ahad. En nivå av 500 år upp. Allahu samad 500 år upp. Och så vidare och så vidare. Tänk er den som kan tusentals ayah från Koranen. Hur högt hamnar inte han i paradisen? Så Allah höjer en person med Koranen i detta liv, i döden, på domedagen. Och hadithen också att den som kan Koranen och läser det skickligt kommer att vara i sällskapet av al-malaika, al-kiram, al-barara. De nobla änglarna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som läser Koranen hackigt kommer att få två belöningar. Så subhanallah, Allah upphöjer folket av Koranen. Gör dem till de noblaste och bästa av människor. Och därför finns det en väldigt vacker hadith. Som Allah egentligen skulle räcka. Och det är hadithen där Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa. Att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah azza wa jalla har ett unikt folk. Allah azza wa jalla har ett unikt folk. Och då säger sahaba, vilka är de ya Rasulullah? Och då så sa han, hum ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khasati. Han sa, de är folket av Qur'anen. De är Allahs unika, utvalda folk. Så Allah har ett folk, ahlullah. Vem vill inte vara från Allahs utvalda människor här på jorden? Yani, finns det något noblare folk än att vara från Allahs folk? Nej. Och vilka är de? De är inga andra än ahlul Qur'an. Folket av Qur'anen. Och hur är man från ahlul Koran? Det är inte bara genom att kunna hela Koranen. Namn, det är bra. Men det är först och främst genom att läsa Koranen, förstå sig på den, och att försöka agera på den. Att leva ut med Koranen. Att leva efter Koranens budskap. Gör du det så är du inshallah från ahlul Koran. Även om du inte kan hela Koranen. Så vill du vara från Allahs folk, de mest upphöjda och nobla människor, var då från ahlul Koran. Folket som lägger vikt vid den här boken. Och subhanallah, folket av Koranen är också de bästa av människor. Allah subhanahu wa ta'ala valde att denna umma skulle vara den bästa umman. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Och han valde att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam skulle vara den bästa profeten. Och han valde att Koranen skulle vara den bästa boken. Och han valde också att folket som läser Koranen och lär sig Koranen ska bli de bästa av människor. De bästa av de bästa. Yani denna umma är den bästa. Men det finns de som är bäst av bäst. Och vilka är de? De som nämnde sig hadithen. Khairukum men ta'allam al-Qur'an wa 'allamahu. Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den. Den bästa av de bästa är den som lär sig Koranen. Subhanallah. Så verkligen, kära bröder, otroligt viktigt att man försöker att lära sig den här boken. Lära sig Koranen och vara från dess folk. Och jag kommer nu nämna några av de vackra och fina beskrivningar och unika egenskaper med vilket Allah Azza wa Jalla beskriver denna bok. Och som jag sa, det här är bara en del av det otroligt oändliga dygder som finns gällande denna bok. Denna bok beskrivs som ahsanul hadith, det bästa och vackraste av tal. Allah subhanahu wa ta'ala säger Allahu nazzala ahsanul hadith. Allah har uppenbarat det bästa av tal. Och vi hör ju också i varje fredagspredika wa khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att det bästa av tal är Allahs tal och det bästa av vägledning är Muhammeds vägledning alaihi salatu wasallam. Så det finns inget tal som är bättre än Allahs tal. Och som jag sa, förträffligheten av Allahs tal över resten av tal är som överlägsenheten av Allah över resten av skapelsen. Så det är unikt. Det absolut bästa av tal. Allah beskriver också denna uppenbarelse som en huda, en vägledning till mänskligheten. Hudan lil muttaqin. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Allah säger att denna bok leder till det korrekta, till det bästa. Denna bok leder till allting som är bäst. Så den är en vägledning för mänskligheten. Allah beskriver också Koranen med att den är bushra. Den är glädjande budskap för de troende. Och den är också en varnare för dem som vänder den ryggen. Allah beskriver också Koranen med att den är nur. Den är ljus. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Vi uppenbara till er ett tydligt ljus. Koranen, wallahi, den är ljus för den som läser den. Den är ljus i hans hjärta. Den är ljus i hans bröst. Den är ljus i graven och på domedagen och i paradiset. Och därför så sa jag också profeten alaihi salatu wassalam till sahabi som ville ha råd. Han sa alika bi tilawati al-Qur'an. Jag råder dig att recitera Koranen. Fa innahu nurun laka fil ard. För det kommer vara ett ljus för dig på jorden. Wa dakhrun laka fis sama. Och en investering eller skatt för dig i himlen. Så han sa, jag råder dig med att recitera Koranen. Gör det dagligen, ständigt, var från dem som reciterar Koranen. Det kommer att vara ett ljus för dig på jorden. Så när man ständigt är i kontakt med Koranen, man läser Koranen, så kommer man att få från Allahs ljus. Man kommer att få det här ljuset inombords, vilket kommer att ge dig lycka och framgång i detta liv. Och också hadithen, det som läser surat al-Kahf på en fredag, han får vad? Han får ett ljus till nästa fredag. Och i vissa hadithen han får ett ljus på domedagen. Så Koranen generellt är ett ljus för mänskligheten, subhanallah. Ett ljus med vilket man kan navigera i dunjas mörker och hitta vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Koranen är också en mizan och en furqan. Den är vågskålen, måttstocken, med vilket människan kan skilja på rätt och fel, halal och haram, tawhid och shirk, sunna och bid'ah, rekommenderat och icke rekommenderat. Man kan skilja på de goda och de onda. Allting det här finns klart och tydligt i Koranen. Koranen är också al-hikma. Den är den absolut största visheten som finns. Den totala visheten. Allah säger ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَ. Att det här är från den visheten Allah har uppenbarat till dig. Men hela Koranen är hikma, den är vishet. Vi hör mycket idag om visdomsord, quotes och liknande. Nej. Folk kan säga visa saker, men ingen kan komma med någonting visare än Allahs tal. Så vill du ha vishet, vill du ha hög intelligens och förståelse, alika bil Quran. Läs då mycket av denna bok och lär dig denna bok och dess förståelse. Och även när du kommer till att argumentera om islam, debattera, sprida islams budskap och kunna svara på frågor, kalla folk till islam, inga argument är starkare och bättre än Koranens argument. Allah har nämnt, svarat på de falska påståenden som finns. Allah har bekräftat många av de saker som vi behöver, så de bevis vi behöver, de finns i Koranen. Så gå inte så mycket längre bort från Koranen. Du kan komplettera med annat, men du har allting framför dig. Subhanallah. Allting finns i den här boken. Koranen är också beskrivs som Mubarak. Allah säger Anzalnahu Mubarakun fattabi'u. Vi har uppenbarat denna bok välsignad, så följ den. Hela Koranen är Mubarak. Den är fylld av välsignelse, baraka. Och därför är den mest välsignade människan den som lever efter Koranen och den som har Koranen inombords. Och när du läser Koranen, förgyller din dag, din vardag med Koranen, så kommer Allah att välsigna dig och din tid. Och därför brukade vissa av salaf säga att ju mer av Koranen jag läste, ju mer fritid fick jag. Ju mer tid fick jag över. Ju mer baraka gav Allah mig i min tid. Och idag, subhanallah, vi kommer ofta med ursäkten att vi inte har tid att läsa Koranen. Men vi är upptagna. Och det kan gå dagar utan att vi läser Koranen. Och alla egentligen, det är skamligt, det är skämmigt. Men vi har tid att sitta på mobilen i timmar. Vi har tid med gymmet. Vi har tid med det ena och det andra. Chilla och hänga med folk. Men vi har inte tid för Allahs bok. Allah musta'an. Då är det dags att man rannsakar sig själv. Nej, du kanske inte har tid en eller två dagar. På grund av någon händelse i livet. Men att du aldrig har tid för Koranen. Det där köper jag inte. Det köper jag absolut inte. Livet handlar om prioriteringar. Då har du prioriterat fel saker i livet. Så man har tid för Koranen. Och ta dessa ord. När du ger Koranen tid, Allah kommer att ge dig mer tid. Allah kommer att välsigna dig och din tid. Förstår ni? Från Koranens dygder är också att det inte finns några motsägelser i Koranen. Yani, den är enhetlig. Det finns ingen, jag heter contradictions, det finns inget som motsäger sig i Koranen. Allah Azza wa Jalla säger وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Skulle det vara för någon annan än Allah, så skulle de finna mycket motsägelse. Människornas tal, människornas böcker och liknande finns det fullt med motsägelse. I Bibeln finns det fullt med motsägelse. För att den är inte från Allah. Den har blivit förändrad. Men Koranen är oförändrad. Det finns ingen motsägelse i Koranen. Nej, i någons förståelse kanske det finns, men inte i Koranen. Koranen, med dess rätta förståelse, innehåller noll motsägelse. Vilket är ett bevis på att den är för Allah subhanahu wa ta'ala. Koranen är också bevarad. Det är också en av dess unika egenskaper. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Bevis var uppenbarat denna bok och det är vi som kommer att bevara den. Allah har tagit på sig att bevara den här boken. Och då säger här ulama som Ibn Qayyim, bevara dess ord och bevara dess förklaring. Inte bara att Koranen är bevarad i sina ord, utan dess förklaring är också bevarad. För tänk er att Koranen uppenbarades för 1440 år sedan ungefär. Vad skulle hända med Koranen om arabiska språket hade utvecklats som andra språk? Vad skulle hända med Koranen om det inte fanns sunna och det inte fanns tafsir som förklarar Koranen? Eller hur? Men subhanallah, Allah har bevarat Koranen i dess ord. Dess meningar. Det finns inga tillägg och det finns inga minskningar i Koranen. Den är inte förvanskad, den är inte förändrad. Utan den är som den var då alla uppenbarade. Okej, okay? Skriftligt. Det finns kvar idag manuskript Koran från Sahabas tid. Och muntligt föres den också vidare. Och inte bara det. Dess förklaring finns i sunna. Sahaba radiyallahu anhum förklarade Koranen för sina elever. Och deras elever förklarade för sina elever. Och det här skrevs ner och det fördes vidare till oss idag i tafsirböcker. Så Koranen är bevarad och Koranens förklaring är bevarad. Och Koranens språk är bevarat. Så det här arabiska språket, som är det bästa språket, är också bevarat. För vad skulle vara nytta av en bok med ett språk som ingen förstår sig på? Idag om du vill lära dig arabiska, det är den här arabiska. Det är ingen annan arabiska. Det är samma arabiska. Det här är fossa, den korrekta arabiska du ska tala. Så tänk er att Allah har bevarat boken och bevarat förklaringen på boken. Och den är bevarad till domedagen. Wallah, ingen kommer att kunna ändra på. Tidigare böcker. De kom för en viss tid för ett visst folk. Och de här böckerna, Allah nämner att han lämnade ansvaret hos rabbiner och präster. Men de förvanskade och förändrade skriften. Är ni med? De finns inte kvar idag. Och även om du frågar en bibelstudent, en kristen teolog, de kommer alla att erkänna. Bibeln är inte bevarad. Det är inte den här boken som Jesus fick eller Moses fick. Utan de diskuterar inte vad som är bevarat. De pratar om hur mycket av Bibeln är egentligen bevarad. För de alla är överens om att det finns saker i Bibeln som inte är från Jesus. Eller från Moses. Men det bara handlar om hur mycket. Är ni med? Och det finns tusentals olika manuskript på Bibeln. Som alla är olika. Och även olika upplagor och nya Bibeln 2000 och så vidare. För att den ska anpassas efter tid och plats och så vidare. Så att Bibeln förändras. Men Koranen förändras inte. Varför? För att Koranen är den sista boken. Den sista uppenbarelsen. Som Allah sände att vara en uppenbarelse och vägledning fram till domedagen. Och därför måste den också vara oförändrad. Är ni med? Ja, vi kan inte komma idag med Bibeln och se det här är vägledning för mänskligheten fram till domedagen. Vem har skrivit den? Vem har förmedlat den? Vem har sagt de här orden? Vi vet inte. Kan man lita på boken? Vi vet inte. Är den oförändrad? Nej, det är den inte. Är den komplett? Nej, det är den inte. Men hur kan det vara en vägledning för mänskligheten fram till domedagen? Det går inte. Men egenskapen av boken som är det måste vara att den är oförändrad. Och det finns ingen annan skrift som är oförändrad såsom Koran. Så det är också någonting väldigt unikt och fint med den här boken. Koranen är också Mohammed. En annan beskrivning. Att den är dominerande. Den upphäver alla tidigare skrifter. Allah säger och anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Vi uppenbarar till dig boken ut med sanning. Musaddiqan lima bayna yaday. Den bekräftar tidigare skrifter. Min al-kitab. Wa muhaiminan ali. Och den är då dominerande över tidigare skrifter. Det vill säga vad? Att den här boken är den sista boken. Och det är den boken som kommer som lagboken fram till domedagen. Och den upphäver alla tidigare böcker. Den bekräftar sanningen i tidigare böcker. Och den bekräftar också, eller tydliggör vad som är fel i tidigare böcker. Och all vishet som Allah har uppenbarat i tidigare böcker finns i Koranen. Allah har uppenbarat Taurat, Injil och Zabur och så vidare. Och de var fulla med ljus och vägledning. Okay? Men all den vägledningen som fanns i tidigare böcker har Allah uppenbarat i Koranen. Och därför, kära bröder, om vi idag skulle hitta original Bibeln, original Tora och Zabur, vi skulle inte vara i behov av det. Vi skulle vara i noll behov av dessa böcker. Förstår ni? Och vi skulle även säga de är upphävda. De gäller inte längre. Det här är den sista boken. Förstår ni? Det kommer en bok som upphäver tidigare bok. Och det här är den sista boken som upphäver alla tidigare skrifter. Men den innehåller samtidigt kunskapen som finns uppenbarat i alla tidigare skrifter. Så vi går inte miste om någonting. Utan alhamdulillah, den som söker vägledningen kommer finna den i den här boken. Från Koranens vackra namn och egenskaper är också att den är maw'ida, den är ibra, den är en tankeställare, den är en påminnelse. Hada bayanun linnas wa hudan wa maw'idatun lilmuttaqin. Allah säger att det här är bayan, något klargörande för människorna. Och det är en vägledning och en påminnelse för de gudsfruktiga. Så den här boken är en tankeställare, en påminnelse. Och ni vet att Koranen präglas av berättelser gällande tidigare profeter, 25 profeter. Och det utgör kanske den största delen av Koranen. Och de här berättelserna, de är till för vad? Tankeställare och påminnelse. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Vi har i dessa berättelser tankeställare för folk som har förstånd. Så Koranen är en tankeställare. Och därför som vissa av sahaba sa, den som inte låter sig påminnas av Koranen, inte tar åt sig av Koranen, hans hjärta inte rörs av Koranen, kommer inte bli påminn av någonting alls. Gärna om du och Koranen inte räcker för dig, vad är det då som räcker? Om Allahs tal inte påverkar dig, vad är det då som ska påverka dig? Wallah. Så Koranen är den bästa maw'idan. Du känner dig svag. Du känner dig att du behöver påminnas. Du behöver skakas till. Lyssna på Koranen. Reflektera över Koranen. Sitt och begrunda dess budskap. Låt det gå in i hjärtat. Låt sug åt dig dess budskap in i hjärtat. Och inshallah du kommer att påverkas positivt. Och Koranen är också shifa. Den är också ett bot, medicin, mot alla sjukdomar, vare sig fysiska eller psykiska. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen att den är huda, att den är kul huwa lilladina amanu huda wa shifa. Den är för de troende vägledning och en shifa, bot. Och den är shifa och lima fi sudur. Den är bot mot vad som finns i människans bröst. Människan känner hopplöshet. Koranen kommer med bot. Människan känner sorg, oro och bekymmer. Koranen kommer med bot. Människan känner en hyckleri, tvivel i hjärtat. Koranen kommer med bot. Ja, den är den bästa medicinen för människan. Det finns ingenting som kan få den mer välmående än Koranen. Och därför, subhanallah, finns en väldigt vacker hadith i Muslim ibn Ahmed. Där profeten alaihi salatu wassalam lär oss om vi ska säga om vi drabbas av nedstämdhet och sorg. Alhamdulillah huzun. Vi drabbas av bekymmer och sorg. Så lärde han oss om vi ska säga Allahumma inni abduka ibni abdika. Och man ber Allah vid hans vackra namn och egenskaper. Och sen vad är det man säger? Man säger, jag ber dig Allah att du ska göra Koranen till rabi'a qalbi. Till typ vårregnet i mitt hjärta. Och nura sadri. Och det som lyser upp mitt bröst. Och jala'a husni wa dhahaba hammi. Och det som tar bort mina bekymmer och min sorg. Och så sa profeten a.s. att den som säger denna dua, Allah kommer att byta ut hans sorg mot lycka. Och han uppmanade folk att lära sig denna dua som en sura från Koran. Men här finner vi vad? Att du ber Allah azza wa jalla att ta bort ditt bekymmer och din sorg med vad? Med Koran. Att Koranen ska bli som vår regnet i ditt hjärta. Ni vet, under vinterhalvåret, jorden är död. Den är livlös. Den är kal. Det är mörkt. Och så kan man känna sig inombords ibland. Men subhanallah, Koranen kommer här som vår regnet som ger liv till din döden. Och du ber Allah azza wa jalla att ge liv till ditt hjärta, till din själ med Koranen. Och att lysa upp ditt bröst, ditt inre. Lysa upp ditt hjärta. Och att avlägsna dina sorger och bekymmer och besvär. Med vad? Med Koranen och ingenting annat. Subhanallah. Så Koranen är den största källan till lycka hos människan. Och därför så sa också Abdullah ibn Mas'ud att typ det mest öde av hus är det huset där det inte finns någon Koran. Och han syftar här på människans hjärta. Att människans hjärta är som ett hus. Och ju mer Koran du har inombords, ju mer levande och ju finare kommer du vara. Och ju tommare ditt hjärta är på Koranen, ju mer öde kommer ditt hjärta att vara. Och han liknade det här hjärtat som är tomt på Koranen vid ett ödelagt hus, som ett spökhus. Ett ruckel, ett rivobjekt. Nu är det så äckliga hus som man inte ens vill gå in i. Är det där liknelsen av hjärtat som inte har någon Koran i sig? Vill ni vara? Vill ni att era hjärtan ska vara ett sådant hus? Nej, wallah. Vill ni att era hjärtan ska vara som stora, vita, skinande slott? Eller hur? Och det blir de hur? Med att du fyller hjärtat med Koran. Och det här känner man, wallah. När du läser Koranen, du känner dig levande. Du känner dig upprymd. Du känner glädje inombords. Vilket för oss till nästa punkt. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala kallar Koranen för ruh. Allah kallar Koranen för själ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Och på så vis uppenbarade vi till dig, Muhammed, en själ från oss. Allah kallar den här boken för själ. Hur är människans kropp utan en själ? Är den inte livlös? Jo, och på samma sätt är det med människans kropp utan Koran, den är livlös. Och ju mer av Koranen du tar åt dig, ju mer liv, ju mer levande kommer du att känna dig. Och det här kan vi som har levt som icke-muslimer och sen blivit muslimer relatera till. Vi kan känna den här skillnaden. Vi var som livlösa, vi var i mörker. Det var dolomat. Någon som inte var praktiserande kanske kan känna detta också. Men när man började lära sig iman och islam och Koran så fick man ljus inombords. Det får man med Koranen, subhanallah. Så vill du känna dig levande, vill du känna dig lycklig och glad, så ska du fylla ditt hjärta med Koranen. Och samma sak, hjärtat finner också sinnesro, finner också frid i Koranen. Alla vi vikri Allahi tappama innul kulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att läsa Koranen? Eller finner frid i att minnas Allah? Så du finner sinnesro, du finner glädje i Koranen. Har du Koranen i hjärtat, wallahi, ingenting kan skaka om ditt hjärta. Förstår ni? Du kommer vara de mest stabila och trygga av människor. Koranen är också En bok som beskrivs som gajrade iwaj. En bok som inte innehåller krokigheter. Yani den kallar till det bästa, det rakaste, det korrektaste. Finns inga motsägelser, finns inga fel i den här boken. Koranen beskrivs också som någonting som höjer vår iman. Vi alla är i behov av att höja vår tro. Vår iman blir någon svag. Men vad är det då som får oss tillbaka på banan igen? Och höjer vår iman? Det är ingenting annat än Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Att när Koranen reciteras för dem så ökar de i sin tro. Så en av de största faktorerna till att öka i sin tro och bli starkare muslim är just Koran. Att lyssna på den, reflektera över dess budskap. Och när jag säger lyssna, lyssna fokuserat. Inte att du sätter på den i bakgrunden och sen gör någonting annat. Läs den, reflektera, lyssna på den och reflektera. Försök förstå dig på dess budskap. Det här kommer att stärka din iman. Subhanallah. Och det är också någonting som ger oss stabilitet i tron. Det ger oss stabilitet i tron. Att ständigt reflektera över Koranen och gå tillbaka till dess budskap. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلْ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُعَالِ. Att vi berättar för dig, ja Muhammed, berättelsen om profeterna för att stärka ditt hjärta. Så när man som muslim känner till kunskapen om Koranen, man har det här förankrat i hjärtat, berättelsen om profeterna, så har man någonting att relatera till. Man har någonting att stötta sig på och finna tröst i. Och det stärker dig som muslim. Du blir starkare i din tro. Förstår ni? Så att just Koranen, mashallah, den har den här otroliga effekten av att stärka våra hjärtan. Från Koranens unika egenskaper är också att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den enkel. Enkel att memorera, enkel att förstå och enkel att praktisera. Enkel att memorera, Allah säger وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Vi har underlättat Koranen för inlärning. Yani, idag du kan se folk memorera Koranen i väldigt tidig ålder. Du kan se folk som är 7 år, barn på 7-8 år som kan hela Koranen utan tid. Jag talar inte om någon sura, hela Koranen från början till slut. Eller hur? Korantävlingar, vi ser på YouTube. Och det sägs, jag hörde någonstans, att det finns ungefär 200 miljoner hufal som kan Koranen i världen. 200 miljoner. Ja? Hur många kan Bibeln utan tid? Noll. Noll eller en eller två, alla här. 200 miljoner kan Koranen utan tid. Är inte det här ett bevis på att denna bok inte är som andra böcker? Att den är så enkel att memorera. Och subhanallah, till och med för icke-araber. Majoriteten av de här 200 miljoner, de kanske inte är araber. Jag har träffat folk i Medina som inte ens kan arabiska. Du säger till någon kaif halek, kan säga vad betyder det. Men sen när du säger han är här för Koranen, kan jag Koranen inte. Subhanallah. Så det är ajaib. Enkel att memorera. Enkel att förstå sig på, alhamdulillah. Det är inga svårigheter. Det går enkelt att lära sig Koranens budskap. Och enkelt att praktisera. Yani Allah azza wa jalla har inte lagt bördor på oss som vi inte kan bära. Allah vill underlätta för oss och inte försvåra för oss. Du finner att varje lag och bestämmelse i Koranen, mashallah, den är perfekt. Och det här är också en vacker egenskap av Koranen som jag hoppade över, jag glömde nämna det. Och det är att Koranen omfattar allt. Tibyanen li kulli shay. Allah säger att vi har uppenbarat den här boken för att tydliggöra allt. Ma farrat ma fil kitabi min shay. Jag har inte utelämnat någonting i boken. Yani den innehåller allting som människan är i behov av. Tillsammans med förklaringen av sunnan såklart. Men att Koranen inte utelämnat något. Den är perfekt och fullbordad. Subhanallah. Så, mashallah, väldigt, väldigt vackert. Jag tänkte avrunda med en affär från Ali radiallahu anhu. En väldigt fin affär som många av de lärda nämner, som Ibn Kathir säger att den är Hassan Sahih, men den innehåller ett väldigt gott och korrekt budskap, och många andra lärda säger också detta. Det säger, han talar om en fitna som kommer att ske inom domedagen, prövningar, motgångar, konflikter och liknande. Och då säger en man, vad är det makhraj? Hur ska vi klara oss undan denna fitna? Och då säger han, kitab Allah, Allahs bok. Allahs bok, vänd dig till Allahs bok. Var en person som håller dig till Koran. Varför? För att profeten alaihi salatu wasalam nämnde också, som han sa då han högg sitt avskedstal, att jag kommer att lämna två saker efter mig. Den som följer dem eller håller fast vid dem kommer aldrig att gå vilse. Kitab Allah och sunnah. Allahs bok och min sunnah. Så håller man fast vid Koranen och sunnah i svåra tider, så kommer du inte vackla, du kommer inte gå vilse. Du kommer inte halka, utan du kommer att vara stabil på sanningen. Så han sa, Kitab Allah, fihi naba'u ma qablakum, wa khabaru ma ba'dakum, wa hukum ma baynakum. Allahs bok. I den finns berättelser om de som lever före er. Och det finns information om vad som kommer efter er. Och det finns bestämmelser om vad ni behöver känna till. Så han, och den är lång, men jag bryter ner mening för mening. Så han säger här att i Koranen så finns det berättelser om vad som har hänt innan oss. Allt vi behöver veta. Hur Allah skapade människan, jorden, himlarna, Noah, Ibrahim, Mosa, vad som hände under profetens tid och så vidare. Allt det här finns berättat i Koranen. Och det finns information om vad som kommer att ske efter det. Vad som kommer att ske mellan Koranens uppenbarelse och domedagen. Vad som kommer att ske vid döden, i graven, återuppståndelsen, paradiset och helvetet. Allt det här finns väl detaljerat i Koranen. Och hukum ma bainakum, och bestämmelser i allt ni kommer att behöva veta och känna till. Huwa al-fasl laysa bihazl. Och sen sa han att Koranen är al-fasl, den som särskiljer, den är klar och tydlig. Wa laysa bihazl, den är inte ett skämt, den är inte på skoj. Som Allah säger i Koranen i en vers, innahu laqawlu al-fasl wa ma huwa bilhazl. Att den är klart och tydligt tal, seriöst, den är inte på skoj, den är inte på skämt. Och det här är också något som är unikt med Koranen. Att i andra böcker så kan man ta vissa saker med en nypa salt. Vissa saker stämmer inte riktigt överens. Man tar lite och lämnar lite. Men Koranen, nej. Allting från början till slut är från Allah, uppenbaras. Och det är yani så seriöst det kan bli. Det är så sant det kan bli. Du har inte rätt att plocka vad du vill från Koranen. Eller se mellan fingrarna. Eller ta vissa saker med en nypa salt. Eller säga att det här håller jag inte med om det. Allting är på största allvar i Koranen. Ingenting är på skämt. Ingenting är metaforiskt och betyder något annat. Nej, det är sant och det är verkligt. Det kommer att ske. Och vi tror på allting i Koranen. Vi förnekar inte ett enda ord. Men tarakahu min al-jabbar qasamahu Allah. Han säger att den som lämnar denna bok från de högmodiga kommer Allah att krossa. Den som lämnar den här boken från de högmodiga kommer Allah att krossa. Han kommer inte att uppnå någon som helst form av ära i detta liv eller kommande liv. Utan ära finns bara i den här religionen. Finns bara i att följa den här boken. Och Allah kommer att upphöja de som följer denna bok. Och han kommer att förnedra de som vänder sig bort från den och förnekar den. Men ibtaga al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Den som söker vägledning från annat än denna bok kommer Allah att vilseleda. Vägledning finns i Koranen. Om du inte är nöjd med Koranen och sunnah, och du söker vägledning från kultur och tradition, innovationer och bid'ah och ideologier som strider mot islam, så kommer du aldrig att finna vägledning. Utan vägledning finns i Koranen. Den är sirat al-mustaqim. Den är hablullah, vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Så vägledning finns i Koranen. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Att det som följer min vägledning kommer aldrig att gå vilse och kommer aldrig att bli olycklig. Så Allah azza wa jall garanterar här vägledning och lycka till den som följer Koranen. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om den som vänder sig bort från Koranen, vänder ryggen till Koranen, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Den som vänder sig bort från min påminnelse på Koranen kommer att få ett lågt, miserabelt liv. Så subhanallah, den som vänder sig bort från Koranen kommer inte lyckas. Och sen säger han, wa huwa hablullahi matin. Och det är Allahs stabila rep. Men det är vår wasila, vårt medel för att närma oss Allah. Det som länkar oss till Allah i Koranen. Vill du närma dig Allah, gör det genom Koranen. Och som vissa av sahaba sa, att ingenting kan föra dig närmare till Allah än hans tal. Yani, läs Koranen. Du för dig närmare till honom. Och det kommer att länka dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dhikrul hakim. Och Koranen är också den visa påminnelsen. Den är vishet och den påminnelse för den som hör den. وهو صراط المستقيم. وذن آر الله صراط بيه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ثم الله سيئة هاري من راك بيه سفلدا وفليت اسمه بيغم فلنكم بيغتيل سليد أهل. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء وليقصبوك مبكة لست ما انتكام مانيبلينا. يعني فلكت سفلي سنة لستر بيار فرام فلافلية سانية kan inte komma och manipulera Koranen. De kan inte komma och ändra på Koranens budskap. Den är klar. Den är tydlig. Den är rakt på sak. De kan inte komma och säga att den här Koranversen, jag ska inte acceptera den, den är ba'if. Eller liknande. Det finns inte. Utan varje muslim accepterar Koranen. Och måste följa Koranen och den är tydlig i sitt budskap. Så den sätter folk på plats. La wa la taltabis bihi al-alsun. Och det är också en bok som inte heller här ordagrant blandas ihop med tungans tal. Och det kan betyda två saker. Det kan betyda att den är enkel att nämna, att läsa. Även för de som inte kan arabiska. Som vi nämnde tidigare. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Alhamdulillah, som icke-arab du kan lära dig Koranen. Du kan uttala Koranen perfekt. Den är inte svår som vissa andra språk. Utan alhamdulillah, du kan lära dig Koranen. Och det kan också betyda att den blandas inte ihop med annat tal. Och det är också sant. För att det finns ingenting som liknar Koranen. Jag vet inte om ni har sett, men det var någon som han läste någonting annat än Koranen. Med tajwid, det låter som att han läser Koranen. Men man hör direkt inte Koranen. Du hör direkt att det inte är Koranen, det är någonting annat. Det går inte att blanda ihop med någonting annat. Den särskiljer sig från resten av talen. Wa la yashba' minhu al-ulama. Och han sa också, de lärda blir aldrig mätta av denna bok. De med kunskap, deras kunskap blir mättas inte av Koranen. Det vill säga vad? Att ju mer de läser, ju mer vill de lära sig. Ju mer de förstår sig på, ju djupare vill de lära sig. För som jag sa, Koranen är en oändlig kunskapskälla. Det finns inget slut på det. Det finns ingen person som kan allting och har läst allting om Koranen. Och kan alla visheter om Koranen. Nej. Utan när de lärde läser, de fördjupar sig och fördjupar sig och fördjupar sig. Ibland som chef av Islam ibn Taymiyyah. Han sa att jag kollade upp den här frågan i 1000 tafsir. Jag kollade upp den här frågan i 1000 tafsir. Ja, 1000 tafsir. På en ayah. Subhanallah. Ajib. Så att man, den som får upp smaken för kunskap vill bara ha mer. Och därför så sa också profeten a.s.w. att det finns två sökare som aldrig blir mätta. Den som söker dunja och den som söker kunskap. Den som springer efter dunja är besatt av det världsliga. Han blir aldrig mätt. Hur mycket han än får. Och den som söker islamisk kunskap och har själv smakat det sötma kommer inte heller bli mätt. Utan han vill bara ha mer och mer och mer. För det är wallahi det sötaste som finns. Och sen så sa han någonting väldigt mäktigt. Han sa وَلَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ التَّرَدُّ. Ali sa sen att den här Koranen, du tröttas inte ut av att ständigt repetera den. Och den här punkten är shabab, bland de mäktigaste som finns. Att hur mycket du än läser Koranen och lyssnar på Koranen, du får aldrig nog. Du blir inte uttråkad av att höra samma sak om och om igen. Till skillnad från allting annat. Allting annat i jahiliya, du lyssnade på någon låt. Du har lyssnat på den 10 gånger, du kan inte lyssna på den 11 gånger. Fett jobbigt, ogillar. Poesi hit och dit, eller någon bok du läser. Det blir tjattigt. Men Koranen, nej. Subhanallah. Du kan aldrig tröttna på Koranen. Har ni tänkt på det? Hur många gånger har du inte läst och hört surat al-Fatiha? 17 gånger om dagen minst. Kan du trötta på surat al-Fatiha? La wallah. Wallahi, du kan läsa den från morgon till kväll. Om igen. Subhanallah. Ajib, eller hur? Och berättelserna i Koranen. Är inte det här ett bevis på att den här boken inte är från människan? Att den är från skaparen? Är det inte det? Subhanallah. Tröttas inte ut av att läsa den. Och sen så sa han وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. Och den, dess mirakel slutar aldrig att ta slut. Du slutar aldrig förundras över Koranen. Yani du hela tiden lär dig någonting nytt. Det är en oändlig källa av kunskap. Du blir hela tiden yani paff och slagen av vad du lär dig i Koranen. Det är, subhanallah, hela tiden vi kommer på nya saker. kunskap och vetenskap säger om det stod i Koran, eller hur? Och subhanallah, den har ajaib. Det är unikt, den här boken. Och det var också en sak jag glömde nämna som är unik med Koranen, att den är det eviga miraklet för profeten Muhammed alaihissalam. Utmaningen till mänskligheten, att om ni påstår att den här boken är falsk, kom då med en likadan bok. De mest vältaliga människorna i Quraysh under Mecca-epoken kunde inte komma med en likadan Koran. Inte ens i närheten. De kunde inte ens definiera vad Koranen var för någonting. Eller hur? Och då säger Allah, okej. Okay, när ni påstår att den här boken är lugn, hämta då en likadan. Ah, ni kan inte. Hämta då 10 sura som riktas till Koranens sura. Kunde de anta den här utmaning? La. Då säger Allah sist, gör då en likadan sura som Koranens kapitel. En. Och ni vet, den kortaste suran är 3 ayat. Fram tills idag, ingen har kunnat anta denna utmaning och kommit med något som kan liknas vid Koranen. Igen, det är en utmaning som står kvar. Den som kan, varsågod. Du ser att Koranen är falsk, den är för Shaitan, den är för Mohammed. Hitta då på en likadan. Det ska inte vara svårt, eller hur? Men fram tills idag, ingen har lyckats att komma med något som kan liknas vid Koranen. Och som jag sa, den är unik. Den är unik och den liknas inte vid någonting annat. Så man fortsätter att förundra sig, förvånas över den här Koran. Och som jag sa tidigare, att dess kunskap är oändlig. Det var vissa lärare, de skulle skriva fawaid, nyttor och lärdomar från versen om wudu i surat al-Ma'ida. Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. En ayah. Okej? Okay? Om hur man gör wudu i Koranen. De skulle samla alla lärdomar som de kom på från den här versen. Och det blev ungefär 600. 600 lärdomar, bestämmelser och regler för en ayah. En vers. Subhanallah. Ibn Qayyim ville skriva en bok med 1000 lärdomar från surat Yusuf. Jag tror inte han skriver den. Men vissa lärare skrev idag en bok. 1000 lärdomar från surat Yusuf. 1000. Subhanallah. Och du kan fortsätta och fortsätta. Ibn Qayyim har en bok. Vad är det? Mer än 1000 sidor. Tafsir på Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. 1000 sidor. Yani, den är konsist. Den är fåordig, men orden innehåller så mycket kunskap. Förstår ni? Subhanallah. Bara som vissa ulema Sheikh Fawzan säger i surat al-Asr. Innehåller nyckeln till lycka. Hur du ska klara dig undan att yani, bli en förlorare. Nyckeln till lycka. Han säger, kolla på kuffar. Går och skriver volymer, tusentals sidor och böcker hur du ska bli lycklig. Men ändå, de uppfyller inte, de når inte målet igen. Förstår ni? Allah är 3 ayah. En sura som barn och vuxna alla kan utan till. Alla bär det här beviset innan bord. Hur finner du lycka? Det finns i surat al-Asr. Allah, eller hur? Det är subhanallah, ajaib den här boken. Och Allah ökar oss i kunskap. Sen så sa Ali radiallahu anhu, och det är också boken som jinnerna förundrades över. Då de sa, inna sami'na Qur'anen ajaba. Vi har hört en mäktig bok, yahdi ila rushd amanna bih. Den kallar till det rätta, det korrekta, så vi har trott på denna bok. Så det är en bok som inte bara häpnar människor, utan även jinner som hörde den reciteras av profeten Muhammed alaihissalam, blev häpnade, blev helt tagna och kunde inte sluta lyssna och accepterade direkt islam och återvände till sitt folk som varnare och kallade dem till islam. Subhanallah. Så till och med mashallah, jinnerna förvånas över denna vackra och mäktiga bok. Och sen så sa Ali radiyallahu anhu om Koranen, men talar i hisadak. Det som talar i enlighet med Koranen kommer att tala sanning. Yani allt i Koranen är sanning. Och om du talar med vad Koranen tyder på, så är det också sanning. Och man amila bihi ujir. Och den som agerar ut med Koranen belönas. Och man hakama bihi adal. Och den som dömer efter Koranen kommer att döma rättvis. Och man da'a ilayhi hudiya ila siratil mustaqim. Och den som kallar till denna bok kommer att ledas till den raka vägen. Så den som kallar till Koranen kommer att bli vägledd och kommer att vägleda andra. Så mashallah, här slutar den. Väldigt, väldigt mäktig, stark affär från Ali radiyallahu anhu om Koranens dygder. Allah musta'an. Så den här boken, mashallah, den är unik. Den är mäktig. Och därför är det viktigt att vi muslimer också särskiljer den här boken. Att vi ger den tid. Den är Allahs tal. Vi vill att vi uppriktigt rannsakar oss själva. Ni läser vi Koranen så mycket som vi borde läsa Koranen. Gör vi det. De säger rekommenderat att läsa ut Koranen en gång i månaden. Minst. Hur många av oss gör det? Ja, ni vissa sahaba läste ut Koranen var tredje dag. Subhanallah. Ja, ni läser vi Koranen en timme om dagen, en och en halv timme om dagen, två timmar om dagen. Gör vi det. Det kanske vi inte gör. Då kanske vi borde rannsaka oss själva. Vi kanske borde lära oss att lägga mobilen åt sidan, sociala medier, Netflix, jag vet inte vad. Och ge Koranen mer tid. Eller hur? För som Abdullah ibn Mas'ud sa en väldigt fin sak. Inshallah, vi kommer att tala om det nästa lektion. Han sa att om du vill veta om du verkligen älskar Allah, kolla då hur mycket du älskar Koranen. Men du mäter din kärlek till Allah i hur mycket du älskar Koranen. Och om du älskar Koran, inte bara tomma ord och I love Koran och så Facebook-bilder eller någonting. Nej, om du verkligen älskar Koranen, ska det då vara en dammig bok på bokhyllan? Är det att älska Koranen? Som du inte läser, du inte lyssnar på. Du försöker inte förstå dig på den. Och sist men inte minst, du praktiserar den inte. Är det här att älska Koranen? Ja, det här är att boykotta Koranen. Som alla nämner, att en profet kommer säga på domedagen, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Han beklagar sig över Allah, hos Allah, och säger att mitt folk lämnade, bojkottade denna bok. Hur har de bojkottat, lämnat Koranen, vänt Koranen i ryggen? De lärde sig genom att inte läsa den. Genom att inte begrunda den. Tadabbur. Genom att inte förstå sig på den. Och genom att inte praktisera den. Då har man vänt Koranen i ryggen, förstår ni? Och allting är relativt, mycket eller lite. Men vi som muslimer, om vi ska försvara Koranen, vi ser att vi älskar Koranen, ska vi då inte ge Koranen mer av vårt liv, Allah? Vi måste göra det. Och vill vi vara en umma som får framgång, så måste vi gå tillbaka till Koranen. Lämna allt haram och lämna allt kaos. Och vi måste försöka att söka ära i Allahs religion, i Koranen, den här nobla boken. Så låt oss se Koranlektionen följa. Låt oss se folk som är måna om att lyssna på Koranen och tafsir. Lyssna på lektioner och förklaringar på Koranen. Vill jag lära sig vad Koranen innebär och betyder. Memorera och så vidare. Det här hypen vi vill se. Inte bara att det är tomma ord. Och sen man ska gå demonstrera för Koranen. Sen vi lever inte efter Koranen. Vad är det för någonting? Så vi måste verkligen gå tillbaka till Koranen. Hålla fast på Koranen och sunnan. Som nämndes i hadithen. Att vi tar åt oss profetens råd och läser på salam. Och verkligen är det jag. Är ni med? Ska vi inshallah rannsaka oss själva? Ska vi inshallah försöka bli bättre på Koranen? Och skjut inte upp. Skjut inte upp. Taswif från Shaitan. Sen imorgon, när jag åker dit i ett annat land, hit och dit. Ja, ni börja smått och gott. Börja med att lägga mer vikt på Koranen. Jag avrundar därför idag. Och vi kommer nästa lektion inshallah att tala om hur man i praktiskt taget också kan ära Koranen. Koranens enorma rättigheter den har över oss inshallah. Allah måste.
Du nämnde hadithen om att man upphöjs i nivåer ut med det man har memorerat.
Ja.
Är det ut med förståelse och implementering eller endast memorering?
Det räcker med memorering. Att stiga i nivåer i nästa liv. Det handlar om hur mycket man kan. Och det är självklart bra att lära sig Koran hand i hand med förståelse av Koran. Som sahaba radiyallahu anhu brukade lära sig fem ayah och sen lära sig dess betydelse. Och sen gick de vidare och lärde sig fem ayah till. Men inte ett måste. Det är bra att lära sig så mycket som möjligt. Och ju mer man lär sig, ju lättare är det att lära sig. Men kanske har testat det. När man lärde sig fatiha, det var svårt. Det som vi pratar kan gå ut. Zatum Allah khair.
Brukar de tidigare samfunden också memorisera och recitera deras begrepp?
Broder frågar om de tidigare samfunden också brukade memorera sina böcker. Det har ju nämnts i Koranen. Vad Allah säger väl var ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm al-kitab. Yani de brukade också kunna. Allah, om det var exakt som Koranen vet inte. Har alla wudu här? Jag tänkte be Aisha inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.